Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Minisse och Manne.
Hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 446. Hur känns det för dig att vi har gjort 446 avsnitt? Känns det bra?
Jag är väldigt stolt över det. Igår så hade jag en sån här grej att jag gjorde en massa konstiga saker istället för att sova. Du vet, när man är sjuk som jag är nu, inte jättesjuk men någon slags förkyld eller så, så man går omkring och trött hela dagen och sen så kan man inte sova på kvällarna. Och det är också så här något ganska behagligt undantagstillstånd på kvällarna, för man vet att man är så sjuk så att man får göra lite vad man vill. Så att jag åt glass och chips i sängen. Och sen så scrollade jag på Instagram väldigt mycket, och då kunde jag hitta, jag valde ut personer, så scrollade jag ner från början av deras Instagramflöden. Typ så här till, ofta var det då 2013, till exempel Hugo Rosas kom jag ner till 2013. Och så tänkte jag att det här är ju, alltså det var ju liksom som en helt annan tid. Bilderna var liksom pixliga och suddiga och han såg ut som att han var 12,5 år gammal. Men så insåg jag att det här var ändå en tid när jag var dels tvåbarnsfar och dels gjorde liksom den podden som jag fortfarande gör.
Ja, och då hade vi
då förstår jag att...
Nej, då hade vi precis börjat, just det.
Vi började 13, ja. Ja, ganska tidigt 13 i april. Så det är ju en supermäktig känsla, och någon gång när jag blir liksom nostalgisk eller så, jag gör ju nedslag ibland, men någon gång kommer jag ju lyssna igenom alla gamla avsnitt.
Ja, men du brukar göra det, lyssna ibland. Hörru, 2013 på Instagram, är det som 2007 på Facebook?
Frågar ja, ju... det är nog exakt så, faktiskt.
För där kommer jag ihåg att jag var ganska tidig, jag var på våren 2007, och sen så var det många som kom på hösten 2007.
Det var väl så att man började bli inbjuden kanske, va? Som det var med Gmail också, att, så att de hakade på det snabbt
inte.
Och var glad över att ha
det minns
teknologiskt...
Jag
inte. Duktiga vänner.
Jag gick ju från det här MySpace till Facebook.
en sjuk grej som man gjorde då i början av Facebook, det var att man skrev saker på folks väggar. Jag vet inte om det kanske inte fanns direktmeddelanden då. Man skrev liksom långt, hur har du haft det, och jag mår bra men jag har lite problem med magen, och minns du vad bra sex vi hade? Det skulle vara kul att ta en fika snart. Ja, typ det, så, på det, folks väggar.
Ja, alltså det, så var det ju. Det var ju mer... Det var ju ett socialt medium på ett annat sätt än vad det är idag. Idag, jag tror att jag talar för många när jag säger att Facebook är ju inte så mycket längre, alltså det som Instagram är. Det finns ju, man har ju några sådana där som man följer som uppdaterar väldigt ofta på Facebook, och en del, gud förbjude, har ju länkat sitt Instagram-konto till Facebook, vilket ju också är ganska jobbigt tycker jag. Men det som jag använder Facebook till bara egentligen nu för tiden, det är ju att man följer massa olika såna grupper där man läser om tennis eller där man läser om gamla bilder på Stockholm eller ja, Farsta gruppen. Och jag där, apropå sånt där, ligga och ska sova, jag scrollar ju inte jättemycket Instagram på det sättet. Det som jag gör, mitt knarkande, vilket är, det är ju att jag alltså jag kan inte låta bli att läsa så här kommentarstrådar på så långa, meningslösa, speciellt på sån här typ föreningen för onödiga kunskaper. Då kan det vara så här, någon som har skrivit någon onödig kunskap om frukter, som är ganska spännande, men sen kan det vara så här 170 kommentarer, och man märker att de flesta som skriver i de där, de läser ju inte kommentarerna. Och jag vet inte vad det är i mig som går igång på att ligga och läsa när folk har en lång tråd, en diskussion om någonting, om en frukt. Och sen så är det någon som liksom säger emot, och sen en diskussion om det, och sen så blir den avslutad, den diskussionen, men sen så är det liksom någon som tar upp samma grej igen. Alltså att det liksom är, det är så, och jag vet inte vad det är i mig som går igång på att bara läsa de här helt meningslösa trådarna. Ja, det är sånt som jag gör när jag ska säga.
Ja, det är ju märkligt egentligen. Apropå sjukdom då, så i tisdags kväll så var jag ganska pirrig. Idag är det torsdag. I tisdags kväll så kändes det härligt, för att det var pirrigt i hela familjen, för att barnen hade liksom lagt fram sina gått i skolan kläder. Ryggsäckarna var borstade och packade, och vi gick till sängs lite tidigare än vanligt. Det var ju svårt att somna, men Rut somnade väl i alla fall vid 10-tiden, vilket är ändå godkänt. Så jag märkte att hon snarkade otroligt mycket. Jag fattar inte varför. Men sen så började hon gny också. Och sen förstod jag att hon hade blivit sjuk, såklart. Hon har inte varit sjuk hela sommaren, och nu blev hon sjuk då. Jag hade sett fram emot så mycket den här skolstarten, alltså som man ju gör. Det finns ju, alltså det är väl som i Lotta på Bråkmakargatan, du vet den här tant Berg, grannen. Hon säger ju att, alltså Lotta säger att när de besöker tant Berg så blir hon glad två gånger. Dels när de kommer på besök, och dels när de går.
Ja, just det.
Och så är det ju lite grann med sommarlovet med barn också. Att man blir väldigt glad när lovet börjar, man får vara med sina barn. Men så blir man väldigt glad när det är slut också. Ja. Men så jag har inte fått återinträde i vardagen som jag såg så mycket fram emot. Utan nu är Rut hemma här för andra. Alltså hon, både onsdag och idag torsdag så är hon hemma och sjuk. Och dessutom verkar hon ha smittat ner mig också.
Men det här är ju intressant. För jag tänkte, innan sommarlovet så fick ju du... Det var lite som en kom lite som en chock för dig att det var sommarlov, och du pratade i podden om att det inte var så planerat och sådär, och då tänker man att du borde, för att det finns ju ingen jag känner som har vabbat så mycket som du genom åren. Alltså, jag menar, rekordet var väl våren, jag kommer inte ihåg, var det våren 17 eller 18, vad kan det vara, när du hade ja, men du hade, vad var det, 20. Det var ju helt sjukt att du hade vabbat.
Ja, och det har slagits nu. Förra terminen var nog Rut hemma mer än så. Men nu är ju vabben väldigt annorlunda än det var då. Så att nu kan man kanske inte riktigt räkna det.
Nej, just det, exakt. För då, när de är mindre. Ja, men det var, du har ju i alla fall... Alltså, du kan ju det här med vabba. Och då borde man ju tänka att du också borde ha en beredskap för att... Visst, nu börjar skolan och terminen och sådär. Men i mitt fall så betyder det inte speciellt mycket. Utan jag kommer nog få fortsätta som vanligt för att jag är vabbkungen.
Ja, verkligen. Men det, i så fall så... Grejen är väl att det inte behövs så mycket beredskap. Möjligen mer kanske någon slags mental beredskap. För att... Och det hade jag väl, för det var ju inte någon liksom... chock. Men jag har inte behövt ställa om någonting. Alltså, hela samhället är ju nu anpassat till vab. Jag hade ett möte digitalt nu på morgonen och jag har liksom gjort exakt de sakerna som jag skulle gjort om hon var i barnomsorg.
Just det.
Så det behövs inte så mycket beredskap. Däremot sommaren, om vi ska sammanfatta den, så kan jag ju konstatera att vad dumt att inte planera sommaren.
Var det alltså nu så här in hindsight så att säga?
Ja, fast nu kommer jag på att jag redan har pratat om det här, men att så att vi har ju typ inte varit någonting på Länsö bara för att vi har planerat lite dumt. Och sen så har vi ju rest runt som galningar, vilket är trevligt. Men det är lite jobbigt att ha ett liksom landställe som håller på att förfalla. Igår ringde en granne och sa att han räddade vår båt från att sjunka och sånt där.
Jag undrar hur de ser på dig. Jag tänker på han som du pratade så mycket om förra året, han som hjälpte dig med
allt det här. Det är han, Pelle. Ja. Ja,
jag undrar om han ser er som något som så här charmiga bohemer, märkliga, eller om han bara, vad fan är det frågan om?
Alltså vad jag han tror liksom... jag tänker, vad fan är det frågan om faktiskt? Tyvärr. Alltså jag tror han tänkte charmig bohem först. Ja. Charmig bohemer som inte kan någonting men som säkert vill lära sig. Men nu tänker han, nu har han nog gett upp hoppet om oss, tyvärr.
Ja. Har
du något roligare?
Men har han agerat annorlunda mot er på något vis i sommar när han har varit ute? Eller har
han
varit...
Ja, men han är lite mer bekymrad.
Det är han.
Ja, olika båtgrejer och sånt där som han är bekymrad över. Men jag vill inte ens prata om det, för det är rätt jobbigt. För att vi hinner aldrig åka dit. Alltså för att nu, alltså jag vet inte om du, hur det är med dina barn. Men mina barn har ju saker hela tiden. Alltså
ja, men
läger,
förra veckan berättade du om det här lägren och allting.
Ja, men det fortsätter ju, för att nu ska ju Iris till Lillsved i helgen och ha läger över helgen. Och sen är det RM, alltså vad heter det, regionalmästerskap. Och sen så du vet, varenda helg så är det någonting. Sen har jag ganska mycket också, för annars kan jag ju åka typ så här ensam och liksom göra nödvändiga saker där. Men nu har jag ganska mycket resor.
Men jag ska inte fördjupa mig allt för mycket i det här, för jag vill inte. Men jag måste bara fråga, du har ju dina listor med olika saker som du trycker undan och kanske då istället scrollar och kollar Hugo Rosas på Instagram. Alltså var på den listan befinner sig Länsö just nu? Finns det någon plats på listan för Länsö, eller är Länsö liksom, flyter det ovanpå allting, eller vad liksom, hur tänker du?
Men det flyter nog på allting, att jag typ så här sitter på toan och sen så kommer jag på olika idéer om hur jag ska lösa olika båtsituationer och så. Alltså så att det dyker upp. Alltså det är liksom för lite för stort för att ha på en lista sådär.
Ja, men jag tänker att Länsö kan bli kvar en på listan. Sak på listan. Alltså så här, ta tag i Länsö-grejen typ.
Ja.
Ja, nej.
Ja, nej. Ja, jag ska inte... Jag kan börja med det. Men... alltså man kan säga mina listor. Mina listor är så här: where important stuff goes to die. Så att det är ju farligt att hamna på en lista, för du kanske aldrig kommer hända någonting.
Jo, men det är ju så här, en sak som jag har lärt mig med dig och mig är ju att från början, alltså jag har ju gjort en jävla liksom resa, om vi nu apropå att vi har hållit på så länge med podden, från att ha varit en person som är jävligt självsäker på hur jag vill ha det och så här är det. Och jag tänker, vår relation inledningsvis var ju också lite grann så att du var, jag menar, jag typ tråkade dig för att du matade Iris med banan i 45 minuter. Alltså vi hade, det var en jargong att jag liksom var lite ovanför och liksom lite kärleksfullt såg ner på dig. Så upplevde jag i alla fall, och det kanske har med min självbild att göra. Men det var liksom, det fanns någonting i det. Sen har det gått från att jag har liksom blivit otroligt ödmjuk inför livet, och nu för tiden är jag väl ganska mycket så här, gud, jag inte kan döma någon för någonting som den gör, och speciellt inte dig, för jag känner dig så pass bra nu ändå, så att det liksom är, vi har gått hela varvet runt med allt sånt här, och därför så kan inte jag liksom helt liksom, jag kan inte säga någonting om typ Länsö och hur du liksom hanterar det, för att det är så långt ifrån hur jag skulle göra saker, men samtidigt kan jag inte säga att sättet som jag gör saker på är bättre. Jag kan bara konstatera...
Men också för att du gör inte saker som, alltså du gör ju inte sakerna som jag gör, eller alltså man kan säga att jag spänner bågen lite mer typ genom att skaffa ett sånt ställe, eller genom att tacka ja till galna grejer och sånt där som du inte gör.
Ja, precis. Och då är det liksom, och då, det är ju, jag kanske missar saker då. Alltså så är det ju. Jag menar, det kan ju vara så att jag går igenom livet. Jag menar att jag, det här att jag sitter ganska mycket här i Farsta och inte rör mig så mycket härifrån. Alltså det är väl, det är ju någonting i min personlighet som är så. Och det är ju liksom, det är ju inte någonting som kanske är, så här borde alla leva. Medan jag tidigare kunde tycka att mitt sätt att leva var liksom det bästa, jag vill gärna pådyvla det på andra. Men sen så har ju livet lärt mig att folk gör på otroligt olika sätt. Och Länsö är verkligen ett ganska långt ifrån mitt sätt att leva. Men jag älskar dig för det, att du
nej, men alltså, för att folk inte ska bli för oroliga, det är inte någon katastrof. Men alltså, vi har ju bytt tak där och så där. Det är bara att just nu är gräset lite oklippt och båtarna lite dåligt skick på.
Jo, men det annars, som jag tycker är, det som jag nu, alltså om jag nu ändå trots allt får klä på mig den där, ja. Det som jag tycker är konstigast är ju att i korta drag, att man köper ett landställe som man är på några helger på sommaren. Alltså det känns som en sån, det känns som en helt, fast många som köper landställen, de blir ju så här, nu är landet är min grej, som du var förra sommaren. Det var ju verkligen så här, det här är min grej. Men nu är det mer som att, been there, done that, nu går vi vidare.
Ja, jag vet, det är dålig planering bara, alltså att jag har lite mycket annat att göra. Och det, vem såg det i att det skulle bli så för mig när vi startade podden, att jag skulle ha massa grejer att göra? Det trodde nog ingen, men så är det nu. Jag har rätt mycket att göra, och Sara också förstås. Och barnen, alltså barnen har så jävla mycket att göra. Så är det med det. Men i alla fall, så något roligare, det var att jag såg i morse på Instagram att Hanna Widell, du vet, poddaren Hanna Widell och tv-kvinnan,
Alex Schulmans svägerska.
Ja, precis. Hon väntar barn. Jag måste se vad hon skrev. Hon skrev att alltså det är ju ganska kul för henne. Det är jävligt härligt att vänta barn. Fan vad avundsjuk man blir varje gång.
I denna mage,
i denna mage ligger ett kärleksbarn. I höst smäller det, då blir det bebis. Eller hur? Och sen så taggar hon sin kille, Filip Lind. Och det är ju spännande det här med kärleksbarn, uttrycket. Alltså kärleksbarn, det betyder ju ursprungligen alltså ett oplanerat barn född utanför äktenskapet.
Ja, just det.
Alltså att, alltså, och då
det
kanske
visste
inte då.
Jag trodde att det var såna här, nu gick jag in på Wikipedia för jag var tvungen att kolla upp där. Men jag trodde att det var en sån här, att man får, man har en kull med barn och sen så börjar de bli stora, säg att de är typ så här 15-16 års åldern, så får man ett barn till. Det trodde jag var kärleksbarnet. Men nej, det är det ju inte. Utan det är ju,
nej, och kärlek betyder väl egentligen då kåthet, att man är ihop med någon, men sen så blir man liksom kåt på stan och får barn med någon annan. Men sen så då, enligt Wikipedia, så har ordet genomgått en betydelseförändring och nu betyder det då, alltså som Hanna använder det, alltså det betyder också nu älskat barn och efterlängtat barn.
Ja, just det.
Det är ju helt obegripligt. Alltså, den ursprungliga betydelsen, då betyder det någonting som var liksom annorlunda än de här vanliga barnen som man fick. Men kärleksbarn, alltså man funderar på sådär då, vilka barn är inte älskade och efterlängtade? Vad finns det för andra barn? Om det finns något som är, nu fick hon kärleksbarn, vad finns det mer då? Finns det såhär hatbarn? att det är ett barn som man inte har längtat efter.
Och som man inte vill ha heller.
Nej, precis. Alltså, i den här magen är det ett hatbarn. Ja. Eller bara slentrianbarn.
Ja, just det.
Alltså att, vad fan ska man göra av livet? Man skaffar väl barn.
Ja, just det.
Eller ett träda in i vuxenlivet barn. Alltså att ett barn ingår i vuxenlivet, så därför så har man ett barn.
Just det.
Kan du tänka dig några fler olika sorters barn man kan vänta?
Jag kommer att tänka på, vad heter hon då? Ja, en gammal, jag kommer inte ihåg namnet, men en gammal klassisk svensk skådis i alla fall. Hon gjorde en abort. Men hon, det gick liksom inte riktigt som hon hade tänkt. Så hon kallade alltid sitt barn den där aborten typ. Alltså man kan ha, man kan ha det, man kan ha det liksom.
Ja.
Det var inte exakt formulerat på det här sättet. Det var väl mer drastiskt och lite humoristiskt, men det skulle ju kunna vara någon sån grej
att man misslyckade har abortbarn.
Misslyckade abortbarn, ja precis.
Ja.
Men det går kanske gå in under hatkategorin eller vad man ska säga.
Ja, men det finns ju till som är självskadebarn. I den här magen ligger ett självskadebarn, i höst smäller det. Alltså då ska jag skada mig själv genom uppbrutna nätter och barnskrik som skär i öronen.
Ja, just det. Eller att man bara, alltså det skulle ju kunna vara också så här masochistbarnet, att man går igång på smärta, att man liksom då skaffar ett barn för att man vill uppleva den där otroliga smärtan som förlossningen innebär.
Ja.
Det är en ganska lång process.
Sen finns det ju en vanlig sort faktiskt, är ju presentbarn, eller kan också kalla eftergiftsbarn. Att man är inte så sugen, men man tycker att partnern är förtjänt av det. Dels då i liksom, kan det ju vara att man har ett förhållande med barn innan, och sen så har partnern tjatat och tjatat och tjatat, och sen så ger man med sig, man kanske får något annat, att då får jag en carport, eller då får jag en walk-in closet, alltså så, då blir det så.
Ja, förlåt. Det finns ju också så här rädda äktenskapet-barnet, är väl en klassiker också?
Ja, just det. Jag ska bara med eftergiftsbarnet eller presentbarnet, så är det vanligaste är kanske som i Hanna Bedells fall här, att det är en yngre partner som man tycker så att den, om vi ska leva tillsammans så har väl den också rätt att få ett barn. Så att då just måste det. Vi kanske ha ett barn. Ja, förlåt. Rädda äktenskapet-barnet, ja. Mm. Det får vi inte glömma bort.
Nej, det är en klassiker. Det säger ju sig själv. Men jag har tänkt också på, om vi ska lämna kategorierna, så har jag tänkt på det här med, alltså som jag begrepp lägger lite grann i begreppet kärleksbarn, så är det ju också att att när man, alltså när jag fick barn så var ju det, du var inne lite på det, men alltså det var ju liksom bara en naturlig del. Alltså det var ingenting som var, jag hade liksom inte riktigt reflekterat över att bli förälder med allt vad det innebär. Trots att jag liksom är en sån grubblare och tänkt, så var det liksom så här, barn är någonting man ska skaffa, precis som man ska liksom ta körkort och liksom göra lumpen och så där, gifta sig. Alltså det, man ska bocka av olika saker på livets resa. Sen har ju liksom jag vuxit in i rollen som förälder och kan ju liksom nu fullt ut njuta av det och så här förstå vad det innebär, alltså att vara förälder. Och på så sätt så kan man ju känna, kan jag ju känna att det skulle ju vara att ett kärleksbarn skulle kunna vara ett barn som är sprunget ur en så här, fan jag vill verkligen ha ett till barn. Alltså förstår du vad jag menar? Att det liksom är och det är ett beslut som är fattat liksom mer. Jag menar, det är väl kanske Hanna Widell är ju vid det här laget, är ju inte längre sådär. Hon har ju fått sina barn. Hon har ju liksom, om, jag säger inte att alla är som jag, men hon har ju gjort de här skaffa körkortbarnen.
Ja,
och det här är ju liksom ett barn som är bara såhär, ja men fan, jag vill ha ett barn till, för att jag, det betyder så mycket för mig. Och det är liksom
ja, för mig var det lite liksom mer så från början att alltså att för mig att skaffa barn, det var ju någon slags passionsprojekt. Att jag längtade efter barnen snarare än att längta efter att checka i de där boxarna liksom.
Just det.
Men det finns en till kategori som...
Men då har ju du kärleksbarn kanske från början.
Ja, det skulle jag nog faktiskt säga. Men det finns ett till barnsort då som Hanna Widell också kanske kan leva upp till, och det är ju statusbarn.
Ja, just det.
Statusbarn, det har ju varit någonting som män har sysslat mycket med. Alltså det, att först få en barnkull i liksom vanlig medianålder för barnalstrande, 30-35 år.
Mm.
Och sen när man närmar sig 50, skaffa en kull till med en yngre partner som är attraktiv, och sen så liksom känner man sig väldigt levande att man kan fortsätta göra någonting som brukar vara en angelägenhet kanske mest för folk som är 15-20 år yngre än man själv, men man bara fortsätter och liksom lurar döden genom att skapa massa nytt liv och sånt där och visa vilken attraktionskraft och virilitet man är i besittning av.
Just det, och där är ju hennes svåger Alex Schulman frukten av en sån, för att hans pappa Allan Schulman hade ju barn som just var det mer i våra, i våra föräldrars ålder nästan. Eller de är väl i våra föräldrars ålder. Och sen så fick han ju då träffa en ny yngre kvinna och fick de här tre syskonen Schulman.
Exakt, och det här har ju varit ett så här ganska tvetydigt fenomen tycker jag. För ena sidan, så det vet ju alla som lyssnar på podden, så är det ju någonting jag så här identifierar mig väldigt mycket med. Inte kanske statusgrejen, utan att liksom lura döden och att fortsätta med det här underbara att få barn. Och att det är ju en fantastisk grej som man, även om spermiekvaliteten blir sämre, att man ändå kan fortsätta att yngla av sig högt upp i åldrarna. Jag tycker det är så här inspirerande ju att man kan göra det, att man kan tänka sig, tänk, jag skulle kunna liksom så här, om 15 år, om evigheters evigheter, göra om den här fantastiska grejen som det är att få barn.
Alltså, det är faktiskt en av de mest dramatiska och största skillnaderna mellan män och kvinnor är ju det, alltså att vi fortsätter att kunna reproducera oss hela livet och att vi fortsätter att bilda liksom det här manliga könshormonet testosteron tills vi dör, till skillnad från kvinnor som ju går igenom klimakteriet och liksom inte längre är fruktbara och inte bildar då östrogen. Alltså det är ju en ganska, det är ju en grej som man sällan tänker på, alltså på det sättet när man verkligen förstår innebörden i det.
Det är därför som det här svärdet är så tveeggat, för att det är svårt att liksom, dels är det ju svårt om det är en statusgrej att glädja sig för männens skull, men sen är det också så att det är svårt att glädja sig för männen när kvinnor inte har samma möjlighet. Alltså det är en sån enorm orättvisa i samhället också, som jag tror gör att kvinnor ingår så här väldigt dåliga äktenskap, för att den här biologiska klockan tickar och man liksom har begränsade chanser att fortplanta sig. Så därför så är det så glädjerikt att kvinnor har börjat med de här statusbarnen allt mer. Det finns några olika exempel, finns säkert hur många som helst, men alltså, vad fan heter de, den här familjen, det är Iris som har berättat om det alldeles nyligen. Det finns en familj som är så här en ridfamilj där ena dottern var med i Melodifestivalen. Vet du vilka det är?
Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter, men jag vet vilka det är.
Hoppas att lyssnarna också vet vad de heter. Men tydligen som mamma är det för mig. De har ju hur många barn som helst. Typ så här 10-14 barn eller någonting. Och hon har nu fått ett barn. Enligt det här är Iris som är källa helt. Jag har inte kollat upp det. Men hon är 52 år gammal. Och har sagt att kvinnor är fertila långt längre än de kanske själva tror. Sen finns det ju också då. Jag vet inte. Hanna Widell är väl i 45-årsåldern, va?
Ja.
Och vänta barn nu med en man som också är 30 år. Nu är hon lite yngre än de här. Männen brukar väl vara liksom i alla fall 50. Men det är ändå det här mönstret. Det är andra kullen. Hon är betydligt äldre än sin partner och så.
Men är det inte tredje kullen? För det här som Hanna nu...
Ja, det blir det. Ja. Precis,
hon har väl haft barn med någon annan också, va, innan? Efter...
Jag vet att hon har varit gift 2 gånger innan med Kalle och Sander och den här Gustav. Ja, men precis, det blir nog tredje. Hon är 46 år gammal, kollar jag upp här nu. Och hon har varit gift med Kalle och Sander och Gustav Wallin. Jag tror att hon har... Ja, precis. Det står på Wikipedia att hon har både barn som heter Sander och som heter Wallin. Och det här är ju någonting som jag alltså...
Med 10 syskon, familjen Hammarström. Förlåt.
Vad sa du? Ja, alltså, Hammarström. Precis, ja. Och sen ytterligare exempel på det här, det är ju då Carolina Gynning. Jag har inte koll på vad hon har för kille och sånt där, men sen har vi ett klassiskt exempel, det är ju Carina Berg.
Just det.
Som har nya barn med en betydligt yngre man. Och både Carolina Berg och Carolina Gynning och Carina Berg har ju pratat om att de har, att det har krävts IVF för att få de här barnen som har kommit liksom lite senare i livet.
Just
och det. Det ser jag, alltså jag ser här att det här kan kanske bli en så här revolution som helt och hållet omkullkastar kartan och förändrar människornas livsvillkor och demokratiserar fortplantningen.
Okay.
Om det är så nu att IVF går fram och kanske att det blir liksom något annat, alltså det jag ser i kikarsiktet och hoppas på nu, det är att liksom man ska levla IVF:en så att det egentligen, att det blir så att kvinnor kommer kunna få barn hur länge som helst.
Ja.
Vi kanske är på väg ditåt. Det är ju ett tecken att statuskvinnor får statusbarn med män som är betydligt yngre, alltså statusmän. i en högre ålder. Och den här utvecklingen har bara börjat. Och det känns otroligt positivt. Det gör ju också att jag kommer kunna glädja mig med att typ så här P.G. Gyllenhammar och sådana när de får barn. När kvinnor också har samma möjlighet. Och det är ju liksom ännu mer inspirerande. Det enda som är lite tråkigt, det är ju det här att alltså det blir som en tillbakakaka nu att kvinnor, alltså män i alla tider har då valt, både kanske för att de har velat och behövt, har valt yngre kvinnor, så vill också kvinnorna nu välja yngre män. Fast egentligen så är det så att de här liksom 55-åringarna, statusmänniskorna, de skulle egentligen inte behöva då skilja sig från varandra, de skulle ju kunna bara fortsätta få barn i all evinnerlighet.
Ja.
När ska man inse det, att så här, man skulle kunna bara vara ihop och inte skaffa någon yngre partner? Man kanske skulle kunna göra en så här Nisse Edwallsk cuckold grej att man tittar på yngre människor medan man själv har sex med sin partner i barnalstrande syfte när man är 60 år. Skulle det kunna vara en modell?
Ja, det tror jag. Jag vill ju bara sträcka upp någon typ av hand i luften här och ändå vara någon slags voice of reason här, och vet inte om jag tycker att det är en helt fräsch utveckling om alla ska hålla på och få barn hela livet, även om det såklart är mysigt om det blir liksom jämställt och att alla får samma möjligheter. Men jag tänker väl kanske att det är, alltså okej, okay, Hanna Widell och de här som är 45-årsåldern, alltså man kan ju inte gå på ett enskilt, det går ju inte att gå på, i såna här fall går det ju aldrig att gå på det enskilda exemplet, för att jag menar, det funkar ju inte, men jag menar mer strukturellt så är väl så att det kanske inte är så himla kul med lastgamla, alltså vi tänker P.G. Gyllenhammar och en liksom Gyllenhammar i 85-årsåldern, nej, men, kvinna, okay, som får barn ihop.
Gyllenhammar, ja, gud vad du skulle sticka ögonen på folk om det var en 80-årig kvinna som fick barn. Men P.G. Gyllenhammar är ett dumt exempel, för att egentligen så det jag pratar om här är ju folk som är, säg, 45-55 år gamla.
Ja, just det.
Det är liksom där, det är där män traditionellt sett har dragit igång med andra kullen, faktiskt inte när de är 70-årsåldern.
Ja, just det. Ja, men det låter väl mer rimligt. Men sen är det också så här, hur många barn ska vi ha? Alltså, liksom per capita.
Jag ja, men det där är lite grann som att säga liksom att när typ kineser börjar köra bil, att säga, ja, hur mycket bilar ska vi ha? Så här, jo, men du själv har liksom 3 stycken i ditt garage. Alltså att nu när kvinnorna också kan skaffa barn när de är 50 år, då bara, hur mycket barn ska vi ha?
Jo, men det tar ju inte bort det faktum att, hur mycket barn eller bilar ska vi ha? Alltså, förstår jag vad jag menar? Det är liksom, ja. Då får man ju kanske själv också, barn är ju svåra att göra sig av.
Sterilisera sig, alltså män kanske ska sterilisera sig under period som en liksom så här solidaritetshandling då med 50-åriga kvinnor som vill ha barn.
Att man
kan göra någon sån lösning? För att det känns ju som att kvinnor måste ju ändå få liksom utnyttja den här möjligheten lite nu.
Ja, men det här är ju en, det här är ju diskussion som är skitsvår och skitkrånglig ju, för att när sån här liksom strukturella orättvisor mellan könen liksom rörs upp och börjar pratas om, och när det är ska man då, vilket håll ska man gå åt? Ska liksom män backa till förmån för kvinnor, eller ska liksom kvinnor och män hamna på någon slags jämn nivå, eller ska kvinnor så att säga gå om på något vis, att det liksom blir, nu är det våran tur, it's our time to shine. Det där är ju en jätteproblematisk situation som jag känner att så här, gud vad jag inte riktigt kan svara på det. Alltså det är ju skitkrångliga frågor ju att svara på.
Men jag tror att så här är det nog, att alltså, nu finns ju inte riktigt de här möjligheterna än, men om de på riktigt kommer, om det är på väg åt det hållet, och om kvinnor visar, alltså äldre kvinnor visar yngre kvinnor att det faktiskt finns möjlighet att få barn längre upp i åldrarna, så kanske det framför allt blir så att, alltså det är några spjutspetsar då som får de här statusbarnen med statusmän, men den stora massan kanske bara får, alltså av yngre kvinnor kanske får en möjlighet till lite lugn och ro och slipper liksom ingå dåliga förhållanden på grund av den biologiska klockan. Alltså det blir väl den största vinsten, inte att massa kvinnor får barn högt upp i åldrarna, utan att stressen minskar och att kvinnor kan tillåta sig att vara betydligt mer picky.
Ja, det tycker jag. Det känns som en det känns bra. Det känns jättebra. För att jag menar, risken är ju annars att det blir också det här som med surrogatmödraskap och sånt där, att det liksom blir att man bara liksom skjuter jämställdheten en bit ifrån sig, att det liksom blir att det finns olika klasser i samhället då, som det såklart finns, att man har att man som då lite mer besutten kvinna kan liksom låta graviditeten skötas på entreprenad, och sen så kanske också låta barnen tas om hand på entreprenad, och att man liksom går till jobbet, man slipper hushållssysslorna, men det är liksom andra kvinnor som står längre ner i status som sköter allt det där i slutändan i alla fall. Det är ju en annan baksida av myntet.
Vänta, vadå? Alltså, du tänker att i statusfallen så finns det en sån risk att att det är någon annan som tar någon barn?
Ja, alltså inte det här som du, det här sista exemplet, utan det var mer som en pendang till det jag sa tidigare. Alltså att om man alltså i jämställdhetens namn kan skaffa barn högre upp i åldrarna så att säga, men att det liksom är risken är ju att det blir andra som tar hand om saker och ting när man själv liksom om vi pratar om den kvinnliga frigörelsen här i största allmänhet, just att det liksom blir att för att det är ju fortfarande massa saker som måste skötas i ett hem och liksom i en familj så att säga, om de sysslorna måste ju göras av någon, och vilka är det som gör de sysslorna? Jo, i de flesta fall så är det ju faktiskt så att det är kvinnor som gör det fortfarande, även om det liksom inte är de här statuskvinnorna så att säga.
En annan sak med det här, det är ju att det har ju varit liksom trösterikt för mig som sagt att tänka att ja, men herregud, jag kan få barn om 20 år. Men samtidigt har det varit något väldigt, så här, som har skavt väldigt mycket med den bilden. Och det är ju att jag inte kommer liksom kunna ha dem med min älskade fru. Men i och med det här, då kan jag ju drömma om en framtid när 58-åriga Manne och 62-åriga Sara får barn tillsammans. Man kan liksom fira jubileum. Får se nu, jag var... Ja, men säg att om 19 år då, när jag är 57, då blir det 30-årsjubileum sen vi fick vårt första barn liksom. Det är ju det är väl värt att fira det jubileet med ett barn. Plus att fan vad mysigt för Sara och Iris och Rut att vara mammaledig ihop, och för mig också att vara föräldraledig tillsammans med dem. Hänger på öppna förskolan med sina barn liksom. Vilken grej.
Och barnbarn då?
Ja, precis. Mm. Ja. Alltså det, jag längtar så jävla mycket efter det.
Ja, det är bra.
Då får man ju ha någon familjemöte då, liksom så här med barnen och kanske deras part. Alltså risken är väl i och för sig att våra barn då vill vänta tills de är 45 års åldern. Mm. Ja, det där får vi ska lösa på något sätt.
Ja, så är det ju. Men då får ju du, alltså om det är så, så har ju du får skaffa din egna barnbarn helt enkelt. Det är väl så man får göra.
Ja. Exakt. Ja, men helst, alltså jag tror kanske att mina barn ändå kan gå med på att få barn i 30-årsåldern, lagom till 30-årsjubileet, när Sara och jag är redo för kull nummer 2 liksom.
Det kanske är det här ni ska sätta er ner och planera på något familjemöte nu. Alltså, hur...
Ja, det här kanske kan få oss att bli bättre på att planera också. För det här är ju ganska avancerade saker med liksom mycket tid och ägglossningar och partners och liksom allt möjligt som man ska tänka på. Så att verkligen.
Vi får ha ett möte där du pratar om körkort, länsö och framtida graviditeter på en familjeråd. Hemmanycklar.
Tror att man kan nu jag ska beställa mig en stor whiteboard.
Ja, fast whiteboard det
och
känns
en overhead-apparat.
Ja, det kanske
är. Så att jag kan ha det här mötet så strukturerat som situationen kräver.
Ja, jag tycker det. Och gärna filma det.
Mm.
Spännande det ska bli.
Bra! Ja, det ska bli skitkul. Ja, men det här känns faktiskt jävligt kittlande. Tack Hanna Widell kanske vi ska säga.
Mm. Jag fick ett mejl som jag tycker ändå är värt att uppmärksamma. Jag gör ju sällan, vi får ju en del mejl när folk vill prata om olika saker och tycker att vi ska ta upp det. Vi gör ju sällan det, men jag tycker att det här känns ändå lite viktigt på något vis. Mm. För det handlar om att man ska spola rädslan är liksom hashtaggen, och det är ett initiativ från Aqua Dental, och det är att folk ska gå till tandläkaren, för att tydligen så är det så att den 24 augusti, alltså imorgon om ni lyssnar på måndag, så är det tandvårdsrädslans dag. Och då öppnar Aquadental upp sina kliniker på ett lite annorlunda syfte än tidigare. Och man, om man är tandvårdsrädd så får man gå dit med ett sällskap för ett kostnadsfritt besök. Och det här kan vara liksom, det är som första steget. Man kan sitta ner i behandlingsstolen, man kan vänja sig vid miljön, man kan ställa frågor till tandläkaren och så vidare. Och sen så kan man då, om man orkar och det känns bra, så kan man gå vidare med en undersökning. Men det bestämmer man då där och då. Och
besöket är, ja, det där var ju smart. Man kan bara liksom så här sitta lite i stolen och man behöver inte göra sånt som man traditionellt sett gör hos tandläkaren. Kanske kolla på fiskarna i akvariet, det brukar jag göra.
Ja, det är roligt. Det finns faktiskt ofta akvariefiskar på, hos tandläkare.
Ja, det är det som... Ja, jag älskar det.
Ja, det vet jag. Vi vet ju att du är en gammal akvariekille. Men i alla fall... Det här
okej, besök... när ska man göra det här då? 24 augusti?
Ja, eller man kan... Det är ju inte exakt då. Man kan gå in redan nu på spolarädslan.se och registrera sig. Och besöket är alltså helt kostnadsfritt och sker givetvis utan några som helst förpliktelser. För att tänderna ska man fan ta hand om alltså. Det är viktigt.
Det här är ett bra tillfälle för folk som har tandläkarrädda barn.
Ja, till exempel. Eller tandläkarrädda kompisar.
Ja, just det.
Eller är tandläkarrädda själv. Jag vet inte hur mycket jag pratat om det här, men folk tittar ju på tv-serier jättemycket.
Ja.
Alltså de liksom, man lägger barnen och man tittar på tv-serier. Och jag kan inte det här längre. Alltså det, jag får inte till det överhuvudtaget. Det är liksom, det blir inget tv-tittande. Nej, för att jag liksom lägger mig ju med oftast då Jojo. Och sen så liksom blir allt för sent bara. Och det går inte att dra igång någon tv-tittare. Och tidigare så låg jag ju med mobilen och liksom scrollade och var... kände en ångest och någon stress över det här. Att det liksom var jobbigt. Att jag ville vidare, så att säga, med mitt liv. Men sen så köpte jag ju en... som du då tycker är konstigt. Att jag, för det finns ju massa andra. Men jag köpte ju en sån här... vad heter det? Pocketbook. Alltså en läsplatta. Som är då inte knuten till något
speciellt. Du gjorde liksom det dyraste alternativet. Ja. Att du köpte en dyr platta där man kan köpa till väldigt dyra böcker.
Ja.
Medan jag har en platta som var billig där man kan ha ett abonnemang som man kan få liksom miljarder böcker. Ja.
Exakt.
Det var bara lite olika sätt att attackera det.
Det var lite olika sätt. Men där är ju du och jag nu väldigt ödmjuka. Och vi kan ju båda se varandras ståndpunkter och liksom acceptera och respektera varandra hur vi har resonerat i det här. Det har vi ju kommit fram till tidigare idag i podden, eller
hur? Ja, precis.
Men det som jag älskar med den här...
Kunde. Det var inte jag.
Ja, men det som jag älskar med den här paddan är ju att den är... Jag gillar ju själva... de här andra som är knutna till abonnemang, jag tycker inte att de håller samma kvalitet. Alltså på läsupplevelse. Plus att till den här kan man ju låna böcker. Och många böcker finns ju på biblioteket. Man kan låna e-böcker till den. Men hur som helst, det jag tycker så himla mysigt är ju nu att jag använder den här och att när jag då har läst för Jojo så ligger jag liksom bredvid honom och läser min bok. Och då har jag tänkt på att någonting som du pratade om för några somrar sedan, att du tyckte det var bra att visa barnen att du läste.
Kommer ja, just det.
När ni låg i Italien var det va? Och ni låg med era böcker. Och barnen...
Ja, det, precis. Det var nog vår första... Det var nog vår första lässemester efter att vi fick barn och få se. Det var då 5 år sedan, alltså för lyssnare som undrar när de får börja läsa, vilket innebär att barnen var 3 och 5. Ja. Snart 6.
Och jag har haft lite ångest för det här för att... för att jag vill att mina barn ska liksom läsa och jag vill att det ska vara lite så här ett kulturellt hem där vi gör lite sådana saker som liksom främjar någon typ av något annat liv än bara sitta och spela ett dataspel och scrolla mobilen hela tiden medan man själv de facto har gjort just det. Suttit och scrollat på mobilen. Så då känns det så mysigt att ligga bredvid honom för att jag läser ju bok och han frågar ju alltid, Jojo frågar ju alltid så här, vad är det du läser nu och kan du berätta lite om boken och sådär. Och det blir så här naturligt, ett naturligt snack om böcker, vilket jag tycker är, även om det är liksom en läsplatta, så blir det väldigt mysigt. Så det här är någonting som jag har tänkt på ganska mycket att det, att det är så enkelt när man har de här läsplattorna. För tidigare när jag läste böcker så var det liksom, då ska man hålla på att tända upp hela jävla liksom, och det känns inte lika, nu är det så här med Jojo, så är det som att vi har läst färdigt, vi släcker lampan, alltså sagolampan, och sen så, men så vill han alltid ha nattlampa för att han tycker det blir läskigt, men då säger han alltså, kan du tända boken? För att han vill att jag liksom ska tända upp boken, för då blir det som hans mysiga nattlampa. Ja, detta om detta. Men då har jag kommit på att det som är min guilty pleasure nu att läsa är alltså skildringar av liksom ungdomstid. Alltså Storm och Drang. Det finns ju dels brittiska, den här Ordinary People heter den, va? Den som också blev, eller Normal People heter den som också blev en tv-serie. Sally Barnes heter de, va? Om det här arbetarkillen som är duktig på sport, som möter den här kulturella flickan från fin familj i någon liten stad. Är det på Irland? Gud, nu kommer jag inte ihåg. Jättefin bok som handlar om just det här magiska i att bli kär typ första gången, och det här som är att vara liksom 20-någonting och träffa någon och älska, och allt känns så himla viktigt. Som det gör den åldern. Och då, men sen finns det ju svenska varianter också. Och då har jag läst två böcker där som jag kan rekommendera. Om man nu är så här småbarnsförälder och ligger och vill uppleva liksom den här tiden, men inte kan liksom då titta på tv-serier, och man känner så här, fan, jag borde uppleva någonting, då kan jag rekommendera dels Jack Hildén, som vi känner från Bengt Olsson. Det vill säga, det är hans barn, helt enkelt.
Jaha, vad roligt.
Han har skrivit en bok som heter Många gånger i regn. Han är född 1989. Han är ganska ung. Men det här beskriver precis den här tiden innan man liksom skaffar barn. Alltså de är väl någonstans lite 25-30. Folk har börjat stadga sig lite grann, men det finns inte så många barn ännu. Och det är liksom, allt är väldigt komplicerat och det är mycket drama. Och det nu spelas i Stockholm. Och det är det jag tycker är härligt, för att det finns ju få... Kan du komma på några så här lyckade liksom, förutom så här en kille och en tjej typ från 70-talet och så här.
Alltså lyckade... Claes Östergren.
Jo, men jag pratar om filmer nu.
Ja, filmer.
Alltså tv-serier. Alltså, förlåt, jag började tänka i huvudet på att det är, för den här Sally Barnes Normal People, det är en skitbra tv-serie. Det var det jag skulle säga.
Ja, ja.
Men det finns ju få liksom svenska tv-serier som är så där direkta. Skam, vad är det närmaste vi kan komma? Den är norsk och den är ju liksom så här, den är tonåren. På
alltså Caroline Ringskog, Ferhad Anoli har gjort några stycken.
Men tycker du att har de givit dig samma sak? Som Skam, typ. Har de det? Kanske.
Nej, det kan jag inte säga. Framförallt kanske för att de är mer komediserier.
Ja, det är någonting med som gör att jag vet inte, att det blir liksom inte så mycket såna här alltså den här effekten av distans som gör att jag kan ta till mig skådespeleri och tv-serie. Det blir liksom alltid lite platt på något vis när jag ser det. När Normal People, jag tror att anledningen lite grann till att jag tycker att den är så jävla bra är också för att det är på engelska, att jag kan liksom lite grann distansera sig från det. Det är däremot svårt om jag skulle se då Många gånger regn som utspelar sig i Stockholm och som har liksom alla de här, det är en litteraturredaktör, det är någon kille som pluggar reklam, och det är liksom om jag skulle se någon liksom Adam Paulsson eller någon spelare där, det skulle mycket till för att jag skulle liksom kunna ta till mig det. Det är många liksom, ja, det skulle lätt bli lite klyschigt. Men i böcker så kan jag liksom skapa min egen bild på något vis. Och så är det då den andra boken jag vill tipsa om. Det är den här Trion som har kommit precis nu, som är ganska hypad av Johanna Hedman, som är en annan
väldigt
tjej.
Hypad. Den har ju sålts i hela världen för miljontals pengar och filmoptioner och allting.
Men blev ganska sågad i DN och i Aftonbladet och sådär.
Jag har inte läst, men verkar vara liksom redan på förhand en jättestor kommersiell framgång.
Ja, och det blir... Det är lite som med böcker ibland, som med typ... Jag har precis sett den här svenska dataspels undret dokumentärserien som också finns på SVT Play, som jag rekommenderar. Att det blir liksom att böcker är böcker. Att det liksom är, det finns deckare, det vet alla. Det är liksom så här lägre stående. Och sen så finns det böcker, romaner. Och de ska liksom alltid på något vis förklara allting. Och vara liksom det här största. Och då kan jag tycka att Trion är... man gör den en otjänst om man tänker att den ska så här förändra livet, utan det är så här, det som det är så här en otroligt härlig skildring av ett triangeldrama i Stockholm i någon slags nära dåtid. Det nu spelades väl kanske för 5-6 år sedan i Stockholm. Och det är också det här att man känner det här känslan som man kände då, som jag tycker är så himla härligt, utan att det behöver vara liksom någon sån här, behöver inte vara någon jätte världsförändrande historia. Men så att jag vill liksom,
jag måste nämna dem, vi pratar om aktuella titlar då, så måste jag nämna Öbarn av Hannes Fosbo som är läst sommar.
Ja, den är jag jävligt sugen på också.
Den handlar ju om, den passar ju den här podden så tillvida, så att det är en författaren, en man i vår ålder som har gjort en klassresa, alltså inte författaren.
Det är ju kulturnyheterna, utan, alltså det är ju Hannes Fosbo som man ser på tv, om man nu tittar på
exakt.
TV.
Exakt, ja. Ja, alltså huvudkaraktären i den här romanen har gjort en klassresa. Han kommer från skärgården, på, alltså från Värmdöhållet, från arbetarklass, och minns supande fäder och gamla skruttiga bilar, och bor i något, någon fet lägenhet vid tant och är föräldraledig och dricker folköl hela dagarna från morgon till kväll. Väldigt bra bok faktiskt.
Ja. Ja, den är väl mer om man nu pratar om, jag pratar om den här Storm och Drang, när dramaåret, här känns ju lite mer småbarnsår, om man vill liksom
visst,
ha.
Och väldigt hemtama miljö, inte det där Värmdö, men det är väldigt mycket liksom Stockholm och Södermalm och sådär som man känner igen.
Så att om man då vill läsa som småbarnsförälder och läsa om en annan småbarnsförälder som har det ganska tufft.
Ja, fast det är ju ganska Storm och Drangigt att inte nog med att man har det är jobbigt med skrikande barn så där, utan man måste dricka 12 folköl per dag också.
Ja, det är ju ingenting vi rekommenderar. Ingenting
nej,
pappapodden står bakom. Nej, men den är jag väldigt sugen på också. Nej, men så att det som jag att man för mig har det i alla fall varit, jag säger inte att det är för alla, men just det här att kunna ligga ner och bara känna någon slags lugn och samtidigt läsa en bok bredvid ett barn som sover är liksom något utav det alltså finaste och mysigaste, och en fin symbol tror jag för det som vi pratade om tidigare när du pratade om föräldraskap, det här med att hitta ett lugn i sitt föräldraskap, att hitta liksom att känna att man så här, att jag känner att jag är här och nu och ligger liksom bredvid den här varelsen.
Eller du är en helt annan värld i för sig.
Jo, men jag är ju ändå där. Jag är inte på väg någonstans. Förstår du vad jag menar? Jag är ju där nej. Fysiskt och jag menar, han sov ju. Och att jag liksom inte känner när jag ligger där att det är att, åh nej, nu måste jag härifrån, nu måste jag göra någonting annat. Utan jag kan liksom ligga där, vara närvarande och samtidigt läsa en bok. För det finns någonting med att läsa böcker som jag tycker är, i alla fall för mig är det mycket lättare att avbryta läsande än vad det är att liksom stoppa en tv-serie. Jag blir liksom mycket mer irriterad om jag blir störd när jag kollar på en tv-serie än vad jag blir om jag läser en bok. Jag kan liksom lättare ta upp en bok och läsa 3-4 sidor när jag får en stund över än vad jag kan liksom bara titta på 3-4 minuter av en tv-serie eller en film.
Jag tycker om vi ska ta med oss någon liksom ta fram verktygslådan här, ge någonting mer handfast till våra lyssnare, så är det väl att det finns en, alltså om man har, nu har vi stora barn men många har yngre barn, att det finns en känsla av att det inte går att läsa under småbarnsåren, men att det faktiskt gör att både du och jag hade kunnat läsa mer då än vad vi kanske trodde när vi var mitt uppe i det. Men en sak som lite smolk i den här glädjebägen, det är att jag också började läsa mer och mer, och det är ju väldigt dåligt för relationen, för det är ju liksom mysigare att ligga och titta på tv-serier tillsammans än att jag så här drar mig tillbaka med en bok. Det är ju väldigt osocialt som man ändå säger, så det är inte så konstigt att tv-serien har vunnit så mycket mark och att det funkar mycket bättre som en lägre eld.
Så är det. Och att det blir
del en kulturupplevelse tillsammans ger ju mer liksom närhet till sin partner än att var och en ligger med en bok på helt olika håll, eller även om man ligger bredvid varandra.
Men det som är bra med de här läsplattorna då är ju att det är ganska enkelt, och speciellt om man lånar böckerna på biblioteket så kan man ju läsa samma bok samtidigt.
Ja, men vad gör Li? Jag vet att hon inte läser lika mycket som du. Vad gör hon den här tiden som ni som brukade vara att ni tittade på tv-serier tillsammans?
Då sover hon oftast. Då har hon somnat.
Ja.
Så det är väl, ja visst, men så här, det man vinner i gungorna så får hon på kvällen.
Så det som är att hon får mer sömn, och det är ju hälsosamt.
Men ja, jag tror att hon mår bättre då av det. Men visst, det här är ju verkligen, det här är ju något annat, för att hon tittar ju fortfarande på tv-serier. Hon kan ju ligga och titta på mobilen på olika tv-serier. Det kan hon verkligen göra. Men hon läser ju också böcker. Fast hon läser ju då också på mobilen. Vilket jag tycker är ganska jobbigt. Men vi läser kanske inte samma böcker. Nej, men visst, du har rätt. Okej. Okay. Om man ska få liksom maximalt ut av det här, då borde man ju då ha som en liten bokcirkel. Att man sitter och läser. Kanske som man gjorde förr i tiden. Läste man ju högt för varandra. Men då blir det svårt om man ligger och läser bredvid ett barn som man har nattat.
Jag tror, alltså, nu har man kanske begränsat tid. Men jag tror att, alltså, det bästa är väl om det finns plats för både litteratur och tv-underhållning i ens liv.
Ja. Ja, så är det. Det är väl kanske absolut bästa. Men det kan ju vara en utopi. Alltså, för det kan ju vara bra. För jag upplever ju också att när jag började med det här så sov jag ju mycket mer. För att jag blir ju sömnigare av att läsa än vad jag blir av att kolla på tv-serier. Det är ju inte samma typ av cliffhanger. Och aktivering av, jag tror att det, på tv-serier tänker jag att man aktiverar många fler delar av hjärnan som gör att man liksom håller sig vaken på ett annat sätt än vad man gör, i alla fall för mig funkar det så, än vad jag gör när jag läser. Det är som att läsningen på något vis tangerar drömmarna på ett annat sätt, att det liksom blir att liksom läsningen kan sömlöst gå över till någon slags sömn, vilket sällan tv-serietittande gör för mig på samma sätt.
Vi kan avsluta med en liten dikt som jag skrivit, som jag slutar vara en tok, bli som Nisse väldigt klok, läs en bok.
Ja, det tackar jag för. Det var jättefint.
Hörrni, tack kära lyssnare för att ni var med oss ännu en vecka. Om ni inte har någonting för er så får ni gärna gå tillbaka till 8 år gamla avsnitt och se hur vi lika varandra och olika varandra. Om vi har förändrats, utvecklats, blir vi bättre eller sämre på något sätt. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.